Ibland så blir tajmingen i såna här sammanhang överraskande. Vi hade inte talat med varandra, jag och Stickan idag om det här. Och ändå visade det sig att jag då har gjort också jobbat med en predikan som har, ska vi säga, temat om ett tröst. Vilket känns bra i få göra efter ett sånt här framförande. Och en oerhört vacker sång. Jag ska läsa dagens text som kommer ifrån andra Korintierbrevet. Kapitel 1 och de vers 3 till och med 7 finns också i psalmboken på sidan 1462. Om ni vill följa med i den. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all tröst Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidande så får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidande som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss så delar ni också trösten. Vi är barnvakter, jag och Eva, ganska ofta. Jag har 5 barnbarn numera. Den yngsta, han fyllde 3 år här i veckan som gick. Och det är ju en helt underbar uppgift det här man har fått. I och med att man har fått barnbarn. Och jag har insett då, eller vi inser, både jag och Eva, att en stor del av det man ägnar sig åt då i förhållande med små barn är att man tröstar dem. Särskilt gäller det nu då den här lille Bosse då, som fyllde 3 år. Han vill ju vara med sina syskon och kusiner och de springer och hittar på alla möjliga upptåg. Och ibland så snubblar han på sina ben och kommer lite för sent och in efter och är i vägen och blir åthutad och sådär. Och det blir mycket tröst blir det då. Och så är det ju med barn ganska mycket. Jag tänkte att det här begreppet tröst och så här i det här samma hör man sällan i den pedagogiska debatten. Jag googlade nämligen på det här med föräldrars uppgift. Jag skrev det, föräldrars uppgift, och så tryckte jag och fick 1,5 miljon träffar. Och det var bland annat, jag läste inte alla kan jag säga, framförallt så lyste det fram ge omvårdnad, ge trygghet, sätta gränser, stimulera till utveckling och självförtroende, lära barnet hantera sina känslor, sina pengar, sin sexualitet samt att lära det att simma. Den vuxnes roll är ju naturligtvis allt detta, va? Men ingenstans kunde jag finna ordet tröst. Så jag la till det och så fick jag 11 000 träffar till, vilket utgör 0,7 promille då av det totala antalet träffar. Dessutom handlade en stor del av dem då just mest om barn som tvingades trösta sina föräldrar, vilket kanske är tråkigt att det är så. Och än mindre så hör man att vår uppgift i förhållande till våra medmänniskor, rent allmänt, vuxna emellan, är att trösta varandra. Och min fråga då som mamma ställer sig till sig själv då i ett sånt här sammanhang är ju då om, alltså, är frågan om tröst, känns den besvärande i detta framgångsfixerade samhälle som vi verkar och lever i? Det är ju knappast så att bara för att man är vuxen så behöver man inte tröst längre, va? Eller hur? När man tröstar någon så griper man ju inte in och löser den andres problem faktiskt. Det är ju det som är lite poängen med det. Att hjälpa en annan människa är inte detsamma som att trösta, eller hur? Det kan ju naturligtvis hänga ihop, men det är inte samma sak. Ibland hjälper vi ju för att vi vill slippa trösta. Och anledningen till att vi vill slippa trösta beror som regel på att det kan ta tid. Men det innebär ju också att man måste någonstans stå ut, va, med den andres sorg och smärta. Jag erkänner att jag många gånger har hjälpt mina egna barn till exempel, där jag istället har borde kanske ha tröstat dem. Det vill säga att jag har löst deras ekonomiska problem eller praktiska problem, eller sett till på något annat sätt att deras önskningar har gått i uppfyllelse, fast det inte kanske var det jag skulle ha gjort. Bara för att jag stod liksom inte ut med att se dem ledsna. Det handlade mer om mig än om dem. För tröst är ju att tillåta en annan människa att vara ledsen, förtvivlad, eller arg eller besviken. Och dessutom bekräfta detta. Göra det till sitt. Åtminstone för en stund. Det vill säga, jag förstår hur du känner. Och nu tar jag över det här för en liten stund. Det är det som händer, va, när man tillåter en gråt eller en sorg i ens famn. Eller låter någon härja för en oförrätt eller vad det nu kan vara. Alltså det åligger den som tröstar att för en stund känna detsamma som den som tröstas. Härbärgera det här känslan. Tröst handlar om förtroende, och det fungerar förvånansvärt bra. Hjälpa kan ju vem som helst göra. Det spelar ingen roll vem som betalar mina obetalda räkningar. Det har ingen betydelse. Eller lagar min bil. Eller syr ihop mig på ett sjukhus. Det har inte så stor betydelse vem det är, vad jag har för relation till den personen. Men den jag väljer att dela mina tårar med, den väljer jag noga. Och blir du utvald till detta av någon, så är det ett enormt förtroende du har fått. För det som förväntas av dig är att du står ut en stund. Och det är kraftfullt och fungerar. Vad säger detta då om Gud, att Paulus använder ordet tröst 8 gånger i ett stycke på 5 versar i Nya testamentet? Och först av allt, vad säger det om oss? Jo, det säger att ett grundläggande andligt behov, vare sig vi är barn eller vuxna, är tröst. Vi behöver alla hjälp. Vi behöver alla vägledning. Vi behöver utveckling. Vi behöver helgelse och tillväxt och mognad och känsla för ansvar och klokskap. Och vi behöver ödmjukhet och väckelse, både personligt och kollektivt. Men vi måste också få tröst. Förnekar vi detta behovet hos oss, så kommer vi till slut att bli desperata. I texten förekommer följande ord vid 4 tillfällen. För det första, svårighet. För det andra, lidande. För det tredje, lidande. För det fjärde, lidande. Och för vart och ett av dessa ord så kommer ordet tröst 2 gånger. Och då kan man undra, är detta ett avsiktligt stilistiskt grepp eller en tillfällighet? Men det är inte så viktigt. I vilket fall så är det ingen hemlighet att detta livet består av lidande, svårigheter och sorger som ingen kan göra någonting åt. Som vi inte kan hjälpa att lösa. Liksom. Det är som det är, även om man skulle vilja att det skulle vara på något annat sätt. Och det här gäller alla människor. Jag håller helt och med om att allt detta jordens lidande i många gånger är en oerhört subjektiv fråga. Men samtidigt så är det ytterst varierande i objektiv mening. Det finns liksom ingen som kallas rättvisa i frågan om vad människor lider eller är förskonade från i den här världen. Men alla människor då, oavsett orsaken till lidandet, oavsett graden av lidandet, har behov av och har också rätt till tröst. Känns det besvärande för oss att vi är behov av tröst? Frågar jag det förut. Va? Jag tror att det är så. Jag tror att det är ett behov som inte känns riktigt politiskt korrekt i en värld där vi är fullständigt besatta av vår egen förmåga att ständigt lösa våra problem. Där handlingskraft, ansvar och utveckling är de ledande orden. Aktivism i olika former förväntas alltid leda framåt, inte tröst. Det ligger något fördolt passivt i ordet. Det är någonting för små barn. Under mitt liv så har jag väldigt många gånger hört ledsna människor säga ungefär så här. Att man ska väl inte klaga. Det finns ju de som har det mycket värre. Och det kan det väl vara bra att se det så naturligtvis ibland. Men jag brukar ändå svara då att särskilt om det är riktigt skarpa lägen i alla fall. Att det gör ju faktiskt inte din situation lättare för att det finns någon som har det värre. Och hittills har ingen sagt emot mig. Det där är ofta ett förtäckt samtal tror jag. Där personligen frågar, har jag verkligen rätt att få tröst när det finns andra som har det värre? Jo, det har du. Därför att tröst är en av de få saker som sker på någon annans bekostnad. Som stöd för det så lutar mig bland annat på det här bibelordet. Att lida i den här världen, lite eller mycket, är en del av Kristi lidande, skriver Paulus. Det handlar inte bara om att lida på grund av sin tro. Det är ganska få som är martyrer i den meningen. För det stora flertalet handlar livet om lidande fast man tror. Eller vill tro. Och det är väl ingen skillnad. Vi kan fråga oss, led Jesus på grund av att han skulle frälsa oss? Eller led han trots detta? Eller led han för att detta är människans lott i denna världen? Det kan ju ingen svara på, det spelar ingen roll heller. Men den som lider delar Kristi lidande och därför behövs det tröst. Och därför ger Gud tröst till var och en som behöver. Paulus går så långt så att han säger att om vi lider så är det för vår tröst. För att vi ska bli tröstade. Och svaret då på våra ständiga frågor om varför olika saker drabbar mig och hur jag ska bli hjälp kanske är tröst. Precis som mitt lilla barnbarn hemma. Jag löser många av hans problem genom att trösta honom och det hjälper. Med tröst kommer oftast hjälp. Om den inte är en hjälp i sig. Och neka dig då inte tröst, för vi blir tröstade, säger Paulus. Vi delar inte bara lidanden, säger han, utan också trösten. Jag ska avsluta den här predikan med ett citat ifrån en bok som jag har läst flera gånger och som har gjort djupt intryck på mig, och den heter Meningen med livet och är skriven av en man som heter Viktor Frankl, som satt flera år i ett tyst koncentrationsläger och beskrev hur denna märkliga tillvaro formade människor och påverkade människor. Och en bild som någonstans som finns beskriven där, som har lite etsat sig fast i mitt huvud, är bilden av två utmärglade fångar som gråtande kramar varandra, som tröstar varandra i ett av de värsta lidanden världen har sett. Och Viktor Frankl skriver där så här, och det får bli mitt slutord här idag: människans förmåga att överleva är i sig obegriplig, men hennes förmåga att ge och ta emot tröst i allt detta är gudomlig. Amen. Varsågod.